375 landskamper för svenska handbollslandslaget gjorde Ola Lindgren, näst flest genom tiderna efter Magnus Wieslander och en av de stora spelarna i Bengan Boys. Den främsta medaljeran i svenska handbollshistorien.
Plus 375 är landsnumret till Belarus, det som vi tidigare kallade Vitryssland. Och ja, Lasse, hur mår du så här 20 år senare efter Salt Lake City?
Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset!
Ja, Salt Lake City 2002 är ju fortfarande det enskilt största svenska sammantagna idrottsfiaskot i historien.
Katastrofhuset.
Det var precis så det sades då faktiskt. Och det ordet borde ju inte användas i något annat sammanhang än just det möjligen. Jag vill snacka mer uppmuntrande hockey. Ja, 375 målgivande passningar i elitserien, nuvarande svenska hockeyligan. Det gjorde Fredrik Bremberg, Linkan kallad med anledning av sitt tidigare efternamn som ju var Fredrik Lindqvist. Assisttrean i ligans historia gjorde merparten av sina matcher och poäng i Djurgårdens dress.
Och det var ju så att Linkan spelade ett fåtal NHL-matcher för Edmonton Oilers. Och då kommer vi osökt att tänka på
veckans Wayne.
För Edmonton är så tätt förknippat med Gretzky och hans storhetstid. 1979 gjorde han debut i NHL i Edmonton Oilers då, och en samlarbild, ett rookiekort från det året såldes på en auktion i fjol för beloppet, apropå veckans avsnittsnummer, 3,75 miljoner dollar. Ungefär 37,5 miljoner svenska kronor kostade det där rookiekortet. 375 matcher för Bayern München gjorde den polska fotbollsstjärnan Robert Lewandowski, och på dessa matcher närmast osannolika 344 mål.
Otroligt.
Lewandowski, numera i FC Barcelona, en av de största stjärnorna ju i detta fotbolls-VM som kommer här i Qatar.
Just det. Och apropå fotboll, grattis Halmstad bollklubb och grattis IFBP. Det säger vi till allsvenska platser 2023. Däremot blev det ju inget avancemang för Öster som förlorade kvalet mot Varberg. Du var ju där på Påskbergsvallen. Men Halmstads första allsvenska mål gjordes av Pelle Eriksson hemma mot AIK på Örjans vall. Och detta var på 1930-talet. Totalt gjorde han för klubben 375 mål. Ingen har gjort fler. Bra, Pelle.
37,5 km i timmen, så fort sprang Usain Bolt i snitthastighet över de 100 meter när han satte det nu gällande världsrekordet på 100 meter på Olympiastadion i Berlin.
Oj.
Toppfarten var ytterligare högre, men det kan vi återkomma till i avsnitt 447, där någonstans.
375:e ronden som proffsboxare, det var det för Muhammad Ali, tidernas största boxare, när han i Kinshasa, dåvarande Zaire, the rumble in the jungle, numera är det Kongo förresten, blev världsmästare efter att ha knockat George Foreman i mytomspunna, nyss nämnda rumble in the jungle. Det kan man prata om, känns det som. Kan man prata om det rätt mycket faktiskt.
Vi får se om ni blir golvade av det här avsnittet.
375 av Sporthuset.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Mycket på gång idag också. Det är, ja, vi har ju gäst på gång.
Ja, exakt, det tycker jag är kul att få välkomna. Johan Eiborg kommit. Du drog ju dragracing här, eller rätt sagt Uno Hedin gjorde det förra veckan. Mm. När vi satt och snackade mycket bordtennis, mycket trav och mycket schack. Men Eiborg är på väg in för att snacka om dragracing och mycket annat också. Han är ju mångkunnig som flera utav sportjournalisterna här.
Mm, han kan också imitera alla Sveriges
säkert
största.
Säkert också Uno,
ja. Precis.
Visst var det härligt samtal med
Uno? Ja, visst. Ja, det var en enorm respons.
Ja.
Väldigt stor respons. Jag tycker det är häftigt, för att ibland är det som att jag skrev det på Twitter där också, att i Sverige det finns en åldershysteri. Att när man har passerat en 60 redan så är man passé. Och kommer Uno Hedin in här 90 år och totalt förgyller hela vår lyssnarskara.
Ja, häftigt.
När vi är i den tid som väldigt mycket handlar om Börje Salming också. Väldigt mycket i svensk idrott nu cirkulerar kring Börje Salming. Jag ska på den här galan denna torsdag.
Samma dag podden kommer ut, Svenska ishockeyförbundet fyller 100 år. Tidernas hockeygala direkt sänds i Sveriges Television. Och kommer ju såklart att innehålla mycket. Jag satt faktiskt med den juryn som plockade ut de olika kategorierna där. En del
sitter ska med ju, alla jury.
Ja, visst, en bred jury som var med och tog ut de här listerna över tidernas forward, tidernas back och så vidare. Och så vidare. Och jag är fullständigt övertygad om att vi ikväll, när den här podden kommer ut, då, kommer att få uppleva en alldeles exceptionellt särskild hyllning till Börje Salming. Mm. Och för er som har möjligheten, titta gärna på om ni inte har gjort det redan, det som gjordes i Toronto. Där Toronto Maple Leafs välkomnar Börje Salming hem igen. Hela familjen Salming ut på isen inför matchstarten då, mellan Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks, för att göra det ceremoniella pucksläppet mellan Oliver Ekman Larsson i Vancouver och William Nylander i Toronto. Och Maple Leafs sätter för övrigt en hel svensk formation, hel svensk femma och målvakt på isen som line-up i matchen överhuvudtaget. Men hyllningen, som jag tror är oerhört viktig, dels för Börje Salming såklart, all den kärlek han möts utav, men också för hans familj, att få känna och uppleva den monumentala oerhört starka känslan som finns mellan hockeyvännerna i Toronto Maple Leafs, i arenan i det här fallet, och familjen Salming, men också hela Hockey Canada till Börje Salming, den tror jag är, och för Toronto.
This summer Leafs Nation and the hockey world learned of the news that Börje Salming had been diagnosed with ALS, also known as Lou Gehrig's disease. A Maple Leaf for 16 seasons, he was named one of the greatest NHL players of all time. Born in Kiruna, Sweden, Börje has always considered our city as his second home. Tonight, we honor Börje, his impact on our club and our game, and welcome him home. Please welcome, accompanied by his family, number 21... Börje Salming. We now ask that Oliver Ekman Larsson from the Vancouver Canucks and William Nylander of your Toronto Maple Leafs join Börje and his family at center ice for tonight's ceremonial puck drop. Börje, all of Leafs Nation loves you. One more time, let's hear it for the great Börje Salming.
Det är otroligt rörande bilden med han lagkamrater och annat liksom till Börje i den fruktansvärda situationen han har hamnat i, den där vidriga ALS-sjukdomen. Det är oerhört starkt att titta på. Det är svårt att göra det utan att tårarna kommer.
Ja, det var ju två dagar i rad till och med som han fick vara med om olika hyllningar i början. Och jag förstår inte riktigt hur det var möjligt i det tillstånd han är. Ni har säkert sett bilderna. Att han tog sig dit till Toronto. Bara det är ju på något sätt signifikativt för den fighting spirit som Börje Salming har visat oss genom åren. Och det var mäktigt också att se den gamla lagkamraten då i Toronto, Darryl Sittler, när han stod bredvid honom på den första ceremonin. Och hur medtagen han var.
Mm. Han hjälper Börje att lyfta vad som är Börjes höger hand. Men han har ju fortfarande funktionalitet i den vänstra, så han kunde ju vinka själv då Börje sen. Det var ju uppmärksamhet som kopplat till Hall of Fame-helgen som har varit. Vi har ju fått Daniel Alfredsson och tvillingbröderna Daniel och Henrik Sedin invalda i Hockey Hall of Fame i Toronto.
Och Mats Sundin gled omkring där hela tiden. Han var med ihop med Alfredsson, han var med ihop med Salming. Sundin som ju är den som blev vald efter Börje Salming in i Hockey Hall of Fame.
Ja, och nu blir det ju 7 svenskar där totalt. Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström, Börje Salming och de 3 som nu blev invalda precis. Det är svårt att ta in faktiskt. Och jag tror att det här är svårt också för alla som vill hjälpa Börje. Och jag vill säga det igen att det finns möjligheter att Ulla-Karin Lindqvists stipendiestiftelse är ett sätt, Börje Salming har startat en annan, att samla in pengar till ALS-forskningen. Det är en vidrig sjukdom, men det finns alldeles för lite pengar för forskning. Det finns mycket mer att göra och det kan göra stora framsteg, så varje krona betyder någonting. Jag vill verkligen stryka under det. Sen vill jag säga att vi får möjligheten att titta på Svenska ishockeyförbundets 100-årsjubileum och också hylla Börje Salming för det han har gjort. Och på Mattojärvigatan i Kiruna där han är uppvuxen, det byter de namn på till Börje Salmings gata. Och helt plötsligt så går det ju. Det finns ju x antal instanser och annat, och Sverige är ju givetvis mycket noggrant organiserat hur vi hanterar våra gatunamn. Men jag vill verkligen jubla och applådera att Börje Salming får en egen gata där allt började.
Det är samiskt armband som jag faktiskt, min fru som har tillverkat det. Och ja, det binder oss samman. Så är det. Och hemma med Börje. Så är det.
Mm. Det är gripande, det är det. Stig Salming, Börjes storebror via Brynäs sociala medier. Stig och Börje blev ju tillsammans svenska mästare i klubben i början av 70-talet. Och vi ber verkligen alla som vill stötta att gå in på Börjesalmingstiftelse.se för att läsa mer om hur det kan göras, inte minst för att stötta Börjes familj och alla andra familjer som drabbats av det dråpslag som det innebär att få ALS.
Och vi gjorde ju, Tommy, du och jag, vi hade förmånen att få sitta bredvid Börje Salming nere vid Stockholms inlopp faktiskt, där vi spelade in vid Nacka strand.
Det finns en härlig bild när du och Börje står och jättegarvar.
Ja. ALS smyger sig på, så han är ju sjuk då. Ja, men har ännu inte riktigt märkt det. Även om han sa att det var några grejer som inte riktigt
lirat. Och rösten kan man märka lite på, möjligen. Ja. Det var avsnitt 290 och 291. Ja.
Men han berättar ju historien om stor och tung svensk idrottshistoria.
Vi kan väl ha den här bilden på näthinnan. Ja. Alltså som ett kärleksfullt minne, eller
hur? Ja. Han har mycket, att berätta, han har mycket att vara med om. Och han har ännu mer erfarenhet att lägga till efter helgen i Toronto, förhoppningsvis också firandet i Svenska ishockeyförbundets regi över 100 år.
Och där kommer Salming. Och gör mål! Nu lyfter hela hallen. Titta på Salmings ansiktsuttryck. Titta på honom, vad lycklig han är.
Sporthuset 375.
Premiär denna vecka för fotbolls-VM i Qatar, och vi har ju ett flertal gånger problematiserat kring Qatar som VM-land. Låt oss den här gången koncentrera oss på det sportsliga. Vill jag ju återkomma till allt det andra. Ett land som inte står upp för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och alla de dödsfall som rapporterats i samband med arenabyggandet, och hur märkligt det är att ett sånt land kan bli VM-arrangör. Men när det gäller sportsliga så vill jag slå hål på en grej som har utmålats som negativ, nämligen att mästerskapet spelas på vintern. Rent sportsligt så tror jag att det inte är så dumt. Alltså det här, jag vet inte vad du säger Lasse, som ska dit, VM i november, december, att det är ändå inte något som ska nämnas i samma negativa andetag som allt det andra.
Det är väl egentligen den minsta effekten i det som att sätta lampan på. Men det är klart att få förgylla mörka november- och decemberkvällar. Det har ju en tendens, i alla fall innan vi når första advent- och tänder en del julljus, eller ljus för juletiden. Men det har ju en tendens faktiskt att bli ganska mörkt i Sverige.
För jag har hört mest negativt om det här. Det ska vara på sommaren.
Jo, men det förstår jag. Men det är ju väldigt nära.
Det är traditioner och så vidare.
Jo, men tänk alla. Nu har jag ju fått fördelen och förmånen att vara på plats- på många världsmästerskap i fotboll. Men det är klart att de här midsommarnätterna till exempel- Tänk bara på alla som var med om VM 94 och den svenska matchen då mot Ryssland när Sverige vann med 3-1 där i Pontiac Silverdome i Detroit, va? Michigan, Detroit. Så det är klart att det är många, många minnesbilder över sommarnätter
det som
med fotbollen och sommarkvällar med fotbollen. Så det är klart som tusen att det kan påverka en del. Men fortfarande är det ju så, den negativa delen av det som är många, att de bästa fotbollsspelarna i världen, men de allra flesta i alla fall, samlas för att representera sina länder mitt i en säsong.
När de förhoppningsvis är i bra form.
Ja, men det tycker jag är en not, att de bryter alla ligorna för att de ska få lira utan att säsongen har tagit slut, och de kanske är lite mer slitna då än vad de kanske är nu. Men det är mycket fotboll året om, jag vet.
8:e världsmästerskapet för dig i rad som kommentator i radio eller tv. Sen 94 och framåt. 94 var det första. För att ta fotbolls-VM, 8:e i rad.
Ja.
Och du ska få ge din tagning på det. Du har ju borrat dig ner i... Du har ju knappt varit kontaktbar senaste tiden eftersom du har haft så mycket jobb med olika laguppställningar, spelarnamn. Du ska kommentera matcherna på plats. Men först vill jag lansera en teori. till er lyssnare och till dig Lasse. Vilken är drömfinalen? Alltså VM-finalen den 18 december. Det är ju så att det börjar denna söndag, mästerskapet, med den något suspekta premiärmatchen. Qatar mot Ecuador. Men det blir bättre framöver vad det gäller mer glamorösa matcher.
Du ska inte fnysa åt Ecuador. Nej. Qatar kommer inte ha någonting mer att göra. Men Ecuador kan nog bistå med
inte
en eller
de bara bra hemma i Quito? Där alltså är de, huvudstaden på hög höjd.
Just det.
Ja, när motståndarna har syrgasmasker och spelar.
Syrgasmasker, ja. Det kan vara behövligt av miljöskäl också i andra sammanhang.
Gruppspel till och med 2 december, final 18 december. Men den där finaldagen så har jag en drömfinal. Och det är...
Precis, säg det någon gång.
Ja, det är Brasilien mot Argentina.
Ja, det kan det bli. Ja.
Mm. De har aldrig mötts i en final.
Nej.
De har aldrig mötts, alltså i en VM-final. De har mötts flera gånger i Copa America och så. Mm. Det är ju två av de sju nationer som har vunnit VM. Det är Brasilien, Argentina, det är Uruguay, det är Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike som har vunnit genom tiderna. Men aldrig Brasilien och Argentina mot varandra. Och nu gillar ju jag Brasilien, det är ju mitt favoritland. Ja, det vet ni som har lyssnat till min enorma starka koppling till VM 82 och så vidare med Zico och Sokrates och sådär. Men jag tycker ändå, för jag samtidigt gillar jag också när det blir så här historiens vingslag av det hela, att få ihop det här till att Lionel Messi vid 35 års ålder blir VM-kungen. Argentina slår Brasilien i den här VM-finalen då. Och att Diego Maradona som alltid varit, alltså, kanske han varit lite av ett spöke för Messi, kan man tro det, att Maradona fortfarande ligger före eftersom han vann VM och var den stora VM-kungen 1986. Messi har många ansett som en av världens bästa spelare genom tiderna, kanske den bästa till och med, har ju inte vunnit VM. Han har vunnit Copa America, det har varit 4 Champions League-titlar med FC Barcelona och så vidare, men han har inte vunnit VM och nu får han göra det mot Brasilien. Precis som det var faktiskt i Copa America nu. För då möttes de på Maracanã-stadion. Det var ju förra året och då vann Argentina med 1-0. Mm. Så en repris på det. Det som var lite tråkigt bara med den matchen, det var att det var under pandemin. Så det var bara, jag tror bara var en 6-7 tusen på den här matchen på enorma Maracanã-stadion där du har varit, Lasse, också.
Ja, där går in fler.
Ja. Men, alltså 7 gånger han vunnit guldbollen, Ballon d'Or, flest genom tiderna. Att då han mot Brasilien. Vad tror du om den? Om vi ska maxa det hela, om vi ska maxa VM historiemässigt.
En magisk finalduo. Och du räknade ju upp de 7 länderna som har vunnit världsmästerskap i fotboll hittills. Det är ju en bedrift som är ganska få förunnat. Och det är ju generellt sett så att de största länderna går längst. Även om att nu var Kroatien förvisso i final.
En av de största finalsensationerna
någonstans 2018. Sverige har en VM-final från 1958 på hemmaplan, men i grund och botten är det svårt. Däremot kan det komma en och annan lysraket och slå sig in när det gäller semifinalnivå.
EM, där kan Grekland vinna. Där har Danmark vunnit. Mm. Men det händer inte i VM.
Nej,
även
nej.
Fast europeiska nationer som dominerar VM ofta, så händer inte i VM. Där blir det inte den typen av skrällar. Där har vi någon av de här stora toppnationerna som vinner.
Ja. Den trogne lyssnaren utav Sporthuset känner ju igen det här mer än väl, va? Men min relation till Brasilien och Argentina är ju allra tydligast egentligen från VM 2014 i Brasilien. När vi inför finalnatten inte fick en blund i ögonen. Vårt hotell låg nere vid Copacabana. Det var bara den här Avenida Atlantica som var emellan vårt hotell, och där ligger ju ett gäng hotell. Det blir varenda hotell du kan tänka dig i världen, känns det som, ligger där. Men på andra sidan vid stranden, Copacabana, så var det ju mängder med argentinska supportrar. Och de höll igång hela natten med den här Maradona i Mas Grande que Pelé. Den där Maradona är Mas Grande que Pelé. Alltså jag vet inte hur mycket jag hörde den där. Och vad händer om Lionel Messi skulle se till att din dröm här blir sann? Då får de skriva om texten. För då ska de väl ha in att Messi är större än Maradona, om det nu överhuvudtaget går i den argentinska fotbollsfilosofin. Det blir slagsmål av den som ska vara fotbollsguden.
Det är en dubbelbottnad dröm för mig, för jag håller ju som sagt på Brasilien.
Ja, just det. Men
för att få dunderhistorik så skulle det vara häftigt om Messi vann. Förresten, apropå det där supportersången. Vi hade ju 3 raka avsnitt där vi kärleksbombade sport. rekordsäsong 285, 286, 287. Och i andra delen, en som du jobbar med, Leonard Jägerskjöld Velander. Mm. Möjligen har han ytterligare några efternamn, jag vet inte.
Nej, Leo säger, ja. säger jag kort och gott.
Han som är fotbollsförfattare och
fotbollens heraldik och ishockeyns heraldik. Han har gjort böcker om klubbmärken. Oerhört fascinerande.
Han gav oss en vindlande resa genom supportersånger över hela världen. Och väldigt mycket utgår faktiskt ifrån Sydamerika.
Mm. Si senior ska man säga här.
För ja, inte minst Argentina. Så då körde vi en hel del klipp kopplat till väldigt mycket av läktarkulturen i Europa kommer ifrån Sydamerika faktiskt.
Vilka nummer avsnitt sa du?
Det här var 286.
Ja. Det finns värde att lyssna i det. Mm. Och det är klart att det är här någonstans vi kommer att prata även i år. Och regerande mästarna Frankrike kommer att vara där igen. Så Frankrike ska nog nämnas tillsammans med Argentina och Brasilien om de som åtnjuter störst förtroende och går långt.
Två av världens bästa spelare i samma lag där, Frankrike.
Ja, Karim Benzema fick ju guldbollen. Mm. Han har ju fortfarande på något sätt kämpar med kärleken till franska landslaget någonstans. Var ju borta flera år och det har varit mycket rubriker och stormat en del kring honom. Fjolårssäsongen med Real Madrid var ju något alldeles otroligt. Han gjorde mål jämnt. Det var ju helt otroligt. Och han gjorde inte bara ett, man flera mål. Mm. Så det var ju liksom... Men sen är det klart att Kylian Mbappé är ju kanske världens bästa spelare. Jag vet att konkurrensen är från lagkamraterna. Neymar, Brasilien, finns flera som lyfter honom med en gång. Får hicka om man påstår att det är någon annan som är bäst i världen just nu. Och frågan är ju också vad de tidigare totaldominanterna under så många år, Lionel Messi i Argentina och Cristiano Ronaldo i Portugal, kommer göra.
Och där känns det ju som mer parentes kring Ronaldo just nu, som har det väldigt tufft i sitt fotbollsliv. Medan Messi ändå, känner jag i alla fall, har utsikter att prestera det som jag var inne på.
Ja, men så är det. Och Messi finns det väl en och annan som också räknar med har ytterligare någonting att komma med. Framförallt om det skulle diskuteras att han får komma tillbaka och frälsa sitt Barcelona. Mm. Så vi behöver all hjälp som är möjligt åt olika håll.
Ja, men Brasilien vann senast för 20 år sedan. De har vunnit 5 gånger flest, men det var 20 år sedan. Det är många mäktiga spelare som inte har fått vinna VM i Brasilien. Är de favoriter för dig? Jag menar, de har väl lägst odds som de alltid har när det gäller spel och så vidare.
Jag skulle inte vilja gå förbi Argentina, men jag säger Frankrike.
Sporthuset har fortsatt samarbete med våra vänner på Hantverksdata, företaget och affärssystemen som förenklar din vardag så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Och kanske fotbolls-VM just nu då. Vi vet ju att ni är väldigt många sportintresserade hantverkare där ute. Tid finns att spara in med Hantverksdatas produkter så att ni kan bänka er för... Ja, vad ska vi ta här närmsta tiden? Englands VM-premiär mot Iran eller Danmark mot Tunisien eller Frankrike mot Australien eller Brasiliens ganska knepiga start mot Serbien. Det finns mycket att fördjupa sig i framöver, och när det gäller informationen hur ni ska gå tillväga för att skaffa Hantverksdatas produkter så finns det på hantverksdata.se.
Besök i sporthuset.
Nej, men Tommy, jag måste fråga, var är vi? Innan vi välkomnar folk in så måste jag få reda på var spelar vi in någonstans.
Ja, men ibland så kanske ni kommer höra den här inspelningen hur det...
Exakt.
Jag vet inte, för det är alltså då att vi är på Alba Golf i Sickla. Hos Tim Johansson, ja. Känd från Sporthuset avsnitt
härligt.
200.
Härligt.
Farfar Ingo.
Ja. Och grejen är att han driver ju det här golfstället här som ju är väldigt bra på vintern, kan jag tänka mig, om man inte ser golf. Men när man går här i huset så här lite och hör den här swoosh, då får man nästan känsla av att vilja ducka lite.
Ja, precis. Det kommer komma in en boll här som heter golfsimulatorer, och förutom en skön atmosfär, då har vi fått känna på när vi varit här.
Verkligen.
Mat och dryck, tävlingar med fina prisbord, attraktiva medlemskap och så vidare. Ja. Så att det finns en hel del att kika på, albagolf.se.
Albagolf.se. Och nu i sporthuset välkomnar vi
Ja, det är ju roligt att få komma tillbaka igen till er grabbar.
Uno Hedin är med. Uno Hedin är med igen.
Ja, lycka till idag.
Ja, det är underbart. Johan Eiborg, välkommen till oss.
Tack så mycket.
Med imitationer som en av dina många, många egenskaper.
Men framförallt mångårig, skicklig journalist hos Sveriges Television och med en dragning åt många sporter, för det har ni, alltså det är ju bredden. Imponerande på många sätt. Men vi ser fram emot att få snacka motorsport.
Vi har ju drag
också. Ja, eller hur? Ja, vi har ju drag racing
men
på
gång. Men senast jag såg det i tv, då var det tennis.
Tennis. Stefan, ja, det var tennis. Stockholm Open, vi sände dessförinnan Davis Cup också. Ja. Och jättekul tycker jag att vi får vara med på den banan igen. Mm. Verkligen. Och årets Stockholm Open-turnering, jättebra. Ja. Holger Rune tog sin andra turneringsseger på ATP-touren och sen har det bara sagt pang tjoff för honom.
Blir han bäst i världen på sista raden? Är det din...
Han har goda förutsättningar, absolut. Mm. Han började året utanför topp 100. Nu är han 10 i världen. Mm.
Häftigt. Häftigt. Jag pratade om det med Uno senast. För det var ju så att bordtennisen, som du också bevakade för en tid sedan och kommenterade. Vad var det för mästerskap? Det var
EM-veckan.
Just det.
I München.
Då just det här att det är en 3-4 svenska på topp 20 i världen i bordtennis. Som är en jämförbar sport med tennis. Där Ymer då, Mikael Ymer, är runt 70 i världen. Så det är ändå ganska, även om det var mycket bass kring Ymer där i Stockholm Open, så är han ganska långt ifrån de här bordtennissvenskarna. Så vad säger du om läget där för svensk tennis?
Ja, men det är ju ett intressant läge och det ser ungefär likadant ut på herr- och damsidan. Vi hade lite grann om det under turneringen. Jag ser väl ändå att vi har ju ett spännande namn trots allt i 19-årige Leo Borg. Mm. Som ligger där runt 500 puttrar, har tagit sin första seger på betydligt lägre nivå, ITF-touren där. Men Holger Rune, han är 19 år. Och 10 i världen nu. Det är ju en jättestor skillnad. Mm. Men det var otroligt kul att se Leo Borgs spel mot Tommy Paul, den regerande mästaren i Stockholm Open, som gjorde mig glad. Det var nog bland det roligaste jag sett i svensk tennisväg på bra länge.
Tänk att äta Borg, farsan, och spela där alltså, och med det trycket. Han var för övrigt med i den här Björn Borg-filmen ju. Alltså som en ung, spelade ju en ung Björn Borg i den filmen, i den spelfilmen. Mm.
Mm. Det är naturligtvis en stor börda på hans axlar att han har den stamtavlan. Mm. Och det är han som ska göra det. Han har ett spel dock som är jätteintressant. Finns likheter med pappa, men sen finns det också stora skillnader. Så att, ja, vi får se.
Mm. Kör han med tvåhandsfattad backhand?
Ja, backhand. Leo spelar väldigt bra tennis. Idag och i framtiden.
Högt i tak i sporthuset.
När det gäller konkurrensen mellan olika idrotter och idrotter, apropå det här med bordtennis, tennis, så är det ju högaktuellt eftersom ni har kommit med ett utlåtande. Idrottsakademins nomineringsjury med ordförande Lasse Granqvist.
Tre tunga svenska idrottspriser får man väl säga som kommer varje år. Dels är det ju Svenska Dagbladets guldmedalj som ju kommer i början på december, det så kallade Bragguldet. Dels är det ju Radiosporten, Sveriges Radios Jerringpris. Mm. Och sen har du ju då den svenska idrottsgalans nomineringar och nomineringsjuryns fyra uttagna i de sex olika kategorierna presenterades ju här den här veckan.
Kan vi kika lite närmare här på de här kategorierna då, nomineringarna till Idrottsgalan, och årets lag, årets ledare, årets nykomling, årets prestation. Men sen två kategorier som jag skulle vilja lägga krutet på här då i diskussionen. Årets kvinnliga idrottare nominerade Sara Hector alpint, Sandra Näslund skikross, Sara Sjöström simning och Jonas Sundling längdskidor. Årets manlig idrottare Armand Duplantis friidrott, Henrik von Eckermann ridsport, Nils van der Poel skridsko och Walter Wallberg puckelpist. Alltså noterbart kring den sistnämnda kategorin måste jag säga att två världsstjärnor saknas. Två världsstjärnor. VM-finalisten i bordtennis Truls Mörgård, som ju faktiskt ingår i nomineringsperioden. Det var förra året, men ingår i nomineringsperioden. En av världens absolut främsta bordtennisspelare ju bland alla kineser. Och så då, och här kommer vi in på ditt område Johan, som motorsportreporter på Sveriges Television, Marcus Eriksson, vinnaren av ofantliga Indy 500 utanför listan. Jag vet, vad säger du om det till att börja med, som alltså Marcus bedrift i år?
Det är klart att Marcus Eriksson vinner ju det största loppet som finns, inte bara genom motorsporten utan enskilda idrottsevenemanget med 350 000 åskådare på plats. Det är en otrolig hype kring det här som naturligtvis byggs upp under nästan en månads tid med kvallopp och så vidare. Att i det läget med ett otroligt starkt startfält som IndyCar har där vinna tävlingen på det sättet han gör det, att han är med som... Men, en av kategorin årets prestation. Det är ingen snack tycker jag. Mm. Sen kan man alltid diskutera det här årets manliga idrottare. Hade han vunnit serien så hade det ju inte varit något som helst snack om saken. Jag kan förstå att det finns olympiska medaljer, olympiska guld, vara bäst i världen i sin sport och så vidare. Det är tufft där, men han är ju givetvis, borde varit en av kandidaterna där som ligger och puttrar i den kategorin
Indy
också,
500-vinnaren.
Jo, men så var det ju definitivt. Och det som du pekar på här, när det gäller kategorin årets kvinnliga, årets manliga, då är det ju de samlade prestationerna under året som meriterar för en nominering. Så att det, och det var mycket riktigt. Mars till september pågår ju serien. Och det var mycket riktigt uppe till diskussion. Det är ju en oerhört fascination kring Indy 500 just. Det är 500 miles, va? Och det är väl typ 80 mil då. Och andra gången en svensk får vinnare. Och det är klart att det är när man diskuterar kategorierna så ska man ändå komma ihåg att han är nominerad. Och kategorin årets prestation, det är ju att så nära du kan komma så att säga bragdguldet då. Så det är ju där den chippas in egentligen i det här perspektivet. Han var ju het i kategorin årets manlig idrottare. Det var Truls Mörgård också.
Och inte tillräckligt heta för att till exempel slå Walter Wallberg, puckelpiståkaren.
Någon röst bakom, ja, och då blir man utslagen. Det är så. När, och det här är ju 12 juryledamöter som skriver ner sina fyra man vill ha på nomineringslistan. Och kommer du femma är du utanför. Även ska jag säga faktiskt hockeyspelaren Gabriel Landeskog nämndes i det här sammanhanget. Där du alltid får diskussionen om att ha den enskilde idrottaren i en lagidrott.
När det gäller det här med OS, vinter-OS, så är det oerhört starkt förstås, för det är ju en så stor del av den svenska idrottshistorien. Vinter-OS, det är ju enormt stort i Sverige att ta guld i vinter-OS. Så alla som tar guld i vinter-OS, det får man väl säga i den här genomgången, har ju en plats på listan, eller hur? Alla som har tagit ett guld på vinter-OS i vintras är med på listan. Och den är inte framkomlig, märka det som jag driver, nämligen att det finns ju en massa sporter som inte är med på vinter-OS och som är betydligt tuffare konkurrens i världen. Oerhört mycket tuffare globalt. Isabelle Haake är inte med. För mig är det helt obegripligt. Det är alltså en av världens fem främsta volleybollspelare. Hon har dominerat fullständigt. Hon har lyft det svenska volleybollanslaget. Det är volleyboll som är världens största idrott. Alltså världens största idrott i antal utövare i volleyboll. Till och med fler spelare än fotboll. Hon kan för mig inte utmanövreras av Sara Hector, Sandra Näslund som befinner sig på snö med en betydligt mer bristande konkurrens, eller Jonna Sundling för en del längdskidor som är också mindre än alpin. Sara Sjöström är ju enorm förstås, hon finns med bland årets kvinnliga idrottare. Hon har ju också ett pärlband av chanser under ett mästerskap att ta medalj. Men alltså att Isabelle Haake inte är med här, det är för mig, det är ett haveri alltså. Jag tycker det är ett haveri att Haake inte är med. Jag tycker det. Och jag förstår alla känslomässiga där ute som tycker att medaljer i OS, i vinter-OS och vintersporten ligger nära den svenska folksjälen och så vidare. Att ni älskar vintersporten. Men det här är ju en jury av professionella personer som borde kunna se att Isabelle Haake är en världsstjärna som måste kunna vara topp 4 bland årets kvinnliga idrottare i Sverige.
Ja, det är ju en jury som inte sitter och sammanträder för att komma fram till enhällighet. Utan det är ju en jury som sitter och sammanträder där var och en sen röstar. Och från, i det här fallet, 12 personers röster med 4 i varje kategori räknas rösterna samman. Isabelle Haake var definitivt med i diskussionen.
Men inte topp 4?
Rösterna räckte inte för att vara topp 4. Men hon var definitivt med i diskussionen. Och det är inte ovanligt heller för övrigt att man tittar på jämförelsemässigt. Hur många finns det som är aktiva? Hur ser resultatlistorna ut? Hur bred är sporten? Och sådana saker finns också med i samtalet. I Isabelle Haaks fall var det precis som i Gabriel Landeskogs fall faktiskt. Även om jag nog skulle påstå att Haake var närmare. Så var det just, vad betyder den individuella idrottaren i en lagidrott? Och den där frågan kommer upp på varje, utav de här 24 åren som har varit, så har den frågan varit med varenda jurymöte. Och det blir alltid ett samtal i rummet där var och en har möjligheten att säga sitt och kan bli rätt långtgående faktiskt, hur pass mycket, för jag menar, du har ju haft individuella, Zlatan Ibrahimovic har ju varit nominerad till exempel i kategorin årets manlig idrottare.
Och det där problemet även i Bragguldjuryn, du vet att väldigt sällan så tar man ju ändå, det var ju länge sedan nu, som man plockar ut en enskild idrottare från ett lag. Men grejen med Isabelle Haake, hon är ju bra var hon än är. Det är inte bara att hon är bra i det här turkiska engelska laget för att de är så bra. Hon lyfter svensk volleyboll från total dekis i toppnivå. Hon är bäst var hon än är.
Exakt de argumenten hördes i rummet.
Ja, och jag tycker att för mig är det helt förvirrande att hon inte kan...
Ja, det var ingen som sa under diskussionen i och för sig, för då var inte röstningen klar. Men precis det du säger anfördes i rummet, och det var en diskussion, och det räckte inte till topp 4 placering.
Ja.
Det måste ju någonstans ligga i ändå svenska folkets DNA. Det här har blivit en tradition med just vinteridrotten och stora framgångar. Jag vet ju bara när vi sände Vinterstudion år efter år har varit faktiskt till och med så starkt och så stort tittande att det varit ett sätt som ett hot mot julhandeln.
Ja.
Och det säger en del om att det borrar sig in i själen. De olika typerna av längd, skidskytte och annat som berör alpint också lite grann mycket mer förr i världen. Men det är helt klart så tydligt att det är väldigt starkt. Och det är, jag kan tänka mig när man går in i en diskussion, ett möte, om man sitter med en sån jury, att det finns med i bakhuvudet någonstans en någonting som pumpar ett litet hjärta hela tiden.
Ja, för de sitter i juryn är ju också en del av den svenska idrottskänslan och feelingen av att älska vintersport. Medan volleyboll är en väldigt liten sport i Sverige ju. Men den är enormt stor. Den är ju, överallt spelas ju volleyboll.
Oh ja, det var också precis de argumenten som framkom till i diskussionen kring Isabelle Haak. Det är precis det du pekar om. Volleybollens storhet som idrott och hennes enorma betydelse och individuella kraft, mest värdefulla spelare och så vidare. Mm. Allt detta diskuterades.
För jag menar på att bara för att det är ett tänk ju litet vinter-OBC. Ja.
Kan vi inte bara öppna den här jurydörren lite på glänt? Vi bara backspolar lite grann. Så har du ju Rottweilen Tommy Åström här. Som
volleyboll är, som, Rottweilen.
Ja, precis. Volleyboll Rottweilen. Vad du vill. Men han pratar om haveri här. Hur låter det? Är det röster som verkligen blir så kraftigt? Haveri! Det här är helt åt helsike. Vad säger man?
Ja, vi har ju uppgörelsen att när vi som mest... tydliga i argumentationen så brukar vi stanna i juryrummet. Men det är klart som den absolut vassaste argumentationen den här gången. Den var kring Bud- och kampsportförbundet som hade nominerat Smilla Sundell som årets nykomling. Och det var en stor diskussion kring det namnet i juryrummet. Det var faktiskt så att juryordföranden fick harkla sig och påminna om vad formalia säger.
Men blir lite hetlevrat då?
Jajamän,
ja, men det blir det definitivt. Det gillar vi, eller?
Men grejen är så här att Isabelle Haaks namn var noga genomgånget sett mot bakgrund av samtliga de argument du har framfört, Tommy.
Mm. Och röstas ändå ner.
Röstetalet räckte inte.
Nej.
Och nästa gång som Roberto Vacchi med i juryn så kan han få prata om vad han har en eller annan gång sagt.
Vad sa du? Var han för det, Haak, eller?
Nej, jag vill inte kommentera. Nej, okay. Men däremot kan jag säga att tidigare år har han en eller annan gång argumenterat hårt för någon. Nej, men vad fan är det för jävla jury?
Ja, bra.
Ja, men då fick jag lite svaret.
Jo, men det är klart att det är. Men det här är, och sen är det ju så här, det här är särkompetens inom respektive idrott eller respektive område eller vad det är. Det är journalister som arbetar med idrott varje dag. Det är Riksidrottsförbundsrepresentant, Sveriges olympiska kommitté. Så att det här är alltså...
Det är därför jag tycker att det är konstigt.
Ja, men du får
att man inte
det.
Kan ha Isabelle Haak på topp 4. För det är skillnad om du gör en röstning mot svenska folket som då röstar med hjärtat, med känslan, de älskar Vinterstudion och så vidare. Här ska du då på ett professionellt sätt borra dig in i hur konkurrenssituationen ser ut i världen.
Men de argumenten du har framfört om Isabelle Haak skulle jag säga, haveri hörde jag inte nämnas i rum i och för sig. Men grejen är så här att även om du hade varit med på mötet så hade du kunnat funnits i den situationen att hon hade inte kommit med på listan.
Ja, jag är ju bara en röst.
Och det är förutsättningen när man är
kommer dessutom inte bli inbjuden röstar. Efter den här attacken.
Jag har fått ett nytt ord. Volleyboll Rottweiler.
Ja.
Bara en sån sak.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
@sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, och det heter också vår hemsida. Häng med i debatten ni också. Debattens vågor går högt i tak. Och var med i introinskicken också den här veckan. Jocke Eklund, Rickard Ljung, Sanu Lindström, Martin Paulsson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Peter Rosmark, Jens Altnäs som nådde till starten. Vi tar några bonusgrejer här också och leder in på motorsport då, som ju är något av ditt specialämne, Johan. Rickard Ljung, en av de som skickade in, skrev så här: Glottra skog, Kumla indianernas arena. alltså Speedway-arenan. Banans längd, 375 meter, längst i Sverige, apropå veckans avsnittsnummer. Och apropå Speedway då, nu när du är här Johan, Hampus Lod skickade ju för några veckor sedan, vi tog upp det då också, Eskilstuna, Smederna, 4 SM-guld på 6 år. Vad är det de gör som andra inte gör, mästare i år igen? Han skriver det att en stor del är såklart lagledartrion Jerker Eriksson, Jimmy Jansson och Stefan Jarl. Att de ännu inte, han skickar också in sig själv i debatten kring Idrottsakademin, har blivit utsedda till årets ledare är för mig helt obegripligt. Och tillägg från mig då här till dig Johan, alltså vad jag förstått så handlar det väldigt mycket om just den här lagledaren va, i Smederna, Jerker Eriksson.
Han skulle kunna faktiskt få liv i ett kärnkraftverk som är nedlagt. Det är en, ni ska se honom i depån, han är den här kampmoralen. Det finns inget lag i landet som är riktigt där. Det finns jätteduktiga ledare i andra klubbar också. Men Smederna är extrema. Men också lyckade värvningar som den här säsongen med två britter, Bewley och Lambert, som har gjort stor succé.
Och apropå det vi pratade om för ett år sedan, vi har blivit inbjudna, Lasse, till en grej som vi har
novemberkåsan.
Ja, just det, kommer nu till helgen. Och då är det så här att passande då inför novemberkåsan kommer från Benjamin Hansson. Joakim Ljunggren vann novemberkåsan 2012 med totaltiden 6 timmar, 14 minuter och 51 sekunder, vilket är ungefär 375 minuter.
Vi har en inbjudan i sporthuset till novemberkåsan. Den är speciell, får jag väl ändå påstå. Anders Eriksson som riktar den till oss. Alltså, jag vet inte, du får ta i minnet här nu Johan, men vad har vi för resultatframgång på Anders Eriksson?
Framförallt är han sjufaldig världsmästare. Han har vunnit Kåsan, provade många gånger vinna Gotland Grand National, är en ikon i branschen och jag har på senare år varit bejublad hjälmkameraförare åt oss när vi har sänt från Gotland.
Ja, och tänk när han berättade om det här hindret som var så knepigt att komma över.
Och ja, mitt i det?
Ja, men det
var grop där.
Ja, här, och när, liksom, de tankarna som är fullständigt utmattade, det är en enorm prestation vi snackar om. Och det han begärde av oss det var att vi skulle ta oss ut och kolla lite. Det kan man säga, det är inte för mycket begärt.
Så är det ett stort dike och där står det ungefär 1000 pers i bara det diket och när jag kommer på sista varvet då är jag först i spår där och då har de ställt sig för publiken, så har de ställt sig för bron och så får jag stanna liksom och så kommer det fram en kille så här och så säger han så här, bara så du vet, vi kommer inte låta dig åka över bron. Du ska hoppa över diket. Vi vill se dig igen.
Hoppa.
Det är exakt. Då börjar det på.
Och det är alltså, hoppa. Detta är alltså, en nattrundan. Andra nattrundan.
Ja. Ja. Men så var man stark också sådär. Så att det var egentligen bara att lägga i, peta i tvåan och sen peta i trean. Och sen så vika ut vänster och så hoppa över det där diket. Och så stanna efter och så varva ur min motorcykel. Och jag tror att ni kan nästan känna och förstå det vrålet som varit i skogen då. Det har varit liksom helt öronbedövande liksom. Så att det var ett rejält vrål var det i alla fall. Så det var jättehäftigt.
Men jag skulle kanske kunna tänka mig att komma och bilda en del av den här stå vi och förhindra köra över bronmuren.
Hoppa.
Ja. Så, under rubriken hoppa, ja.
Det skulle... Men då kan jag kan vara eran ciceron lite i kärrorna där. Så åker vi runt och kikar lite.
Åh, nu har det börjat skymma lite grann här, ska vi se här. Och...
Ja, det är väl lite så här på nattsträckorna som sånt här avgörs. Så.
Nej, det är ju egentligen på nattsträckan som sånt här avgörs, va? Mm. Ja, vi får ju se. Det här kan nog gynna Malten skulle jag tro. Va? Ja. Om han nu bara håller sig på cykeln va? Ja. Och håller mjölksyran stången ska han nog greja det här. Ja. Det tror jag. Jaha, nu har det börjat snöa här i natt också.
Ja, det är novemberväder.
Nej, det är november helt enkelt va.
Du måste ju till Qatar, men du kan ta nästa år då, kanske.
Ja, om alla digitaliseringsprocesser för mitt inträde i Qatar fungerar så ska jag dit. Men nästa år så får vi fundera på vilken anledning vi ska ha för att hålla oss borta. Det var vilken fin inbjudan.
Verkligen. Och det är ju fina Bollnäs som bjuder på kåsan. Den nordligaste novemberkåsan hittills.
Jag tänkte att vi pepprar på med fler inpass till dig Johan, för vi har lagrat på en del, nämligen Isak Gifting uppdatering. Det var ju sporthuset som fann honom. Nej, inte riktigt. Det var ju du Johan som sa ring upp den här killen. Han kommer att bli bra. Motocross.
Ja, skadade sig tyvärr i knät under säsongen. En korsbandsskada. Rehabiliterar sig för fullt. Han har sitt kontrakt klart. Jag tror det kommer bli en bra säsong för Gifting som har, han har många fina år framför sig.
Stefan Pontan, en av våra lyssnare, är det som hört av sig om bland annat Isak Gifting och också Matilda Huss, och skickade med någon bild här. Huss säkrade guldet med brutet nyckelben. Ni måste ta upp Matilda Huss i sporthuset. Varför måste vi det?
Det är en jättespännande tjej som har nyligen kört Gotland Grand National, kanske lite hämmad utav nyckelbenet där som hon kraschade, men det är en riktigt snabb tjej, duktig cross, och Gotland Grand National tävlingen då som vi sänder, överhuvudtaget så såg vi där 14-åriga Tyra Bäckström vinna tävlingen. Det finns flera där unga tjejer som är riktigt på gång.
Vi pratade om det när vi var, det var ju när vi var hemma hos dig på Backvägarna, så pratade vi just om det här med att motorsporten ofta kopplas ihop med herrar.
Mikaela Olin Kotolinski, ja, pratade vi med då.
Hon var med, ja, precis. Och hon vurmade ju för det, att det kommer fram fler och fler, och du bara radar upp namn här.
Ja, och dessutom så GGN som vi sänder nästa år, så firar tävlingen 40 år.
Gotland Grand National.
Precis, ja, förlåt. Gotland Grand National.
Det är skönare att säga GGN i
och för sig. Ja, GGN som de säger på Gotland. Det är 40-årsjubileum nästa år. De har ett projekt som heter Mot 300 tjejer år 2023. De var runt 200 i år. En intressant trend.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Uno Hedin körde ju ner näven i kärlekspåsen förra veckan och drog upp lappen drag racing. Varpå du, Tommy, sa, vet du vad det är, sa du till mig. Mm. Och jag fick för mig att de
lite
står...
Lite förnumstigt så här.
Inte så lite heller. Nej. Men de står uppställda på startlinjen där och så kör de som bara den och fäller upp en fallskärm. Var väl ungefär mitt svar. Och då sa du, Johan Ejeborg är lösningen. Ja. Och därför är vi glada, Johan, att du kan rikta kärlek då till den här delen utav den så rika motorsporten som alltså heter drag racing.
Bilsportens och MC-sportens motsvarighet till friidrottens 100 meter. Det låter hemskt, tycker säkert en del. Musik i öronen, säger andra. Det är ju när det gäller kungaklassen, Top Fuel, 10 000 hästkrafter, nitrometan. Det är ju mera en ljudbang. Och står man ganska så nära, vilket jag har gjort några gånger, så åker bröstkorgen in några centimeter. Oj. Känns det som, och den här nitrometanet sticker lite grann i ögonen,
men
det är ju det som är drivmedlet, så att det är ju vi pratar enorma krafter, och det roliga är, i just kungaklassen Top Fuel så är det inte kungen som gäller, utan det är drottningarna. För det är Susanne Kalin då som har det svenska rekordet på 497 km i timmen på den här banan då. Man kör lite kortare distans just på i toppfjulen här, bilarna som, ja, förenklat, de ser väldigt avlånga ut, har en enorm motor längst bak.
Ja, just det.
Med lite cykelhjulsliknande, ja, fram, just det. För förenklar
det
hela.
Just det.
Det är toppfjul. Och när man sen kör den fulla längden så är den 402,3 meter. Och det är de andra klasserna, kan man säga. Men det är tjejerna som dominerar. Susanne Kalin då i Sverige.
Där också.
Och ja, i USA då så är Brittany Force. Och det här är ju en sport som har funnits i Sverige sedan 1968. Anders Torp. Och sen så har det väl mest varit tävlingar på Mantorp, klassisk dragracing arena. På senare år Tierp är liksom den riksarenan för dragracing. Och det körs varje år två EM-tävlingar i Sverige. Och det är stor publik. Jag har varit där och kikat ett antal gånger. Det är en folkfest. Och det är kringarrangemang. Och det är familjer, det är team, det är engagemang. Och mycket av det här avgörs ju i garaget. Vem som är duktigast på att få ihop den bästa bilen som går bäst.
För föraren kan inte göra mycket mer än bara trycka maxgas. Det måste vara reaktionstidsfråga också.
Reaktionstiden är ju högintressant och det gäller ju att vara en taktiker eftersom du har en så kallad julgran. Du har sensorer på sidan som gör att du stegar in och sen när du kommer till en viss punkt, ja då får man åka. Så man kan liksom lura sin motståndare lite grann. För när bägge är på samma ställe, då smäller det.
Jaha. Hur går själva startskottet till? Jag tänker på Lennart Julin och fridrotten. Du tog ju jämförelse med Usain Bolt. I fridrotten finns det ju en regel då på reaktionstid. Alltså reagerar man snabbare än en tiondel sekund, då är det tjuvstart. För snabbare så anses inte den mänskliga reaktionen kunna vara, utan då har man chansat. Aha. Då har man ju chansat.
Jaha, och det går alltså inte?
Det förekommer även i drag racing, ska du veta. Ja, jag kan tänka mig det. Kallas det. Ja. Och det händer. Men det är ju alltså en väldigt speciell startprocedur. Och så gäller det att ha en naturligtvis en blixtsnabb reaktion, eftersom det är klart. När vi har blinkat ett par gånger så är de i mål för länge sedan.
Ja. Vilket innebär att du måste ju bygga in, men det som du säger, motorarbetet inför det som är i garaget. Och sen tänker jag bara så här, reaktionstid. Men då är det alltså så att du kan spela lite taktiskt spel just kring själva startögonblicket. Du bygger ut det som egentligen det viktigaste i hela grejen.
Och folk följer det här spelet och kan ju se då när den ena bilen har liksom börjat komma in i den här zonen och så tänds lamporna och så vidare och sen pang till slut så är de iväg. Men det är ett skådespel och det är häftigt. Sverige är en dominerande nation i Europa på bilsidan och även flera duktiga på MC-sidan. Så att Sverige är en stormakt och i USA så är det också svenskar som har lyckats väldigt bra just nu. Kan man säga Johnny Lindberg var tidigare amerikansk mästare i klassen Top Alcohol Funny Car. Roliga namn på klassen också.
Vänta.
Ja, det är Top Alcohol. Ja, men det är men han är också nu efter att han har slutat tävla så är han en väldigt eftertraktad bilbyggare. Jaha. Alla vill ha hans tjänster för han är en jäkel på att bygga bilar.
Var det inte Charles Lindberg som flög först över Atlanten? Från Lindberg till Lindberg är alltså i motorkraft här. Alltså.
Ja, det är det verkligen.
Men det här tycker jag är lite kul med den här sporten du berättar om här, Johan. Därför att det är också tydligt för människor. Och så den enorma farten de utvecklar på två ögonblick verkligen.
Och läktaren tar ju slut någonstans. Den är inte alltid par hundra meter lång. Utan man ser ju då på de här stora tavlorna. Vem är först? Man ser ju när de passerar. Mm. Man kan skönja, för det går så snabbt. Medan andra klasser är något mer human fart. Man ser att ja, men han är snabbare. Eller hon.
Ja.
Och sen är det kul också. Redan som från 6 år kan du tävla i junior dragster. Så det här är någonting som man kan hålla på med hela livet.
Det är hallonsodaklassen det. Vi hade ju topp alkohol här förut. Vi har junior också.
Ja.
Men sen är det att få stopp. För de har ju fallskärmar bakom. Så har de inte det. Det gäller att få stopp på dem också.
Ja, och det är sådana höga farter. Det händer ju olyckor. Det gör ju det. Tyvärr har det hänt tragiska olyckor också. Men för det är ju ofta. Det finns sandfoller längst ner. Eller ibland nät på vissa ställen om det skulle gå till skogen, att den här fallskärmen till exempel inte löser ut eller någonting sånt. Men allt som oftast så går det bra. Det är ofta det kan bli, eftersom det är så kompakta, starka krafter vi har att göra med här, så är det lätt att det blir haverier, att bilarna helt enkelt inte kommer i mål som de ska.
Och avslutningsvis, vad sa vi för hastighet, alltså maxhastighet egentligen? Och i den
ja, alltså, det är ju strax under 500 km i timmen, det går ju oerhört fort.
Mm.
500.
Vad hette den där drivmedlet? Nitrometan.
Nitrometan.
Nitrometan, ja.
Ska vi testa lite eftermiddag?
Jo, men jag håller ju mest på att bli hel el i bilkörningen. Va? Men nu ska jag nästa gång ska ner på macken ska jag säga, be om lite nitrometan för att se vad de säger.
Okej, Johan, nu får du hugga tag. Vi känner oss nöjda, va, med...
Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket.
Jättebra beskrivning. Och hugg en lapp. Olyckspåsen eller kärlekspåsen? Var la du dem?
Oj, oj, oj. Ja, de ligger på golvet där intill. Det där är kärlekspåsen.
Ja, kärlek tycker vi om.
Du,
ja,
du hugger kärlekspåsen.
Ja. Okay. Den andra påsen var ju ändå med. Det är ju tacksamt. Det är ju inte alltid den är det. Vad står det på?
Nej, men det är ju, här är ju en klassisk ledare.
Mm-hmm. Då ska vi se. Klassisk
ledare. Jag har redan haft Lennart Johansson. Jag har ledare och tränare.
Ja, tränare.
Tränare. En klassisk tränare.
Mm. Sport.
Ishockey.
Tommy Sandlin.
Rätt svar.
Bra, Lasse.
Hockeyprofessorn Tommy Sandlin.
Tommy Sandlin.
Som... Tommy Sandlin som gick ut tiden för ganska många år sedan vid det här laget.
Vad kan det vara, 10 år sedan?
Jag skulle säga att det är mer till och med faktiskt.
Vi har ju haft Conny Evensson tidigare.
Ja.
Som för övrigt ringde upp oss sen och sa tack för att ni gjorde det här. Det var väldigt fint. Ja. Och han är väl då...
Delägare i KPA då.
Han är ju en av de största. Tommy Sandlin, en annan av de största, eller hur?
Med sin insats i Modo och Brynäs och hockeylandslaget och så vidare. Han var ju involverad i det hockeylandslaget, ishockeylandslaget i Kronor, som vann 1987. Mm. Även om Curre Lindström var där med kraft också bidrog.
Ja, Sandlin... Curre var ju nödlösning året före. Ja. Och sen kom Sandlin och så körde de väl tillsammans rätt mycket.
Det är inte alla som får rubriken hockeyprofessor. En tänkare. Mm. Väldigt, väldigt duktig och trevlig person.
Mm. Det tar vi tag i nästa vecka. Nu närmar vi oss slutet här. Och Guldpodden, vet du vad det är?
Nej.
Nej, det var en lyssnare som skickade in till oss att vi nominerade Sporthuset bland sportpoddar.
Det är 16 285 poddar.
Nej, men 16 stämmer. 16 kategorier.
Är det sant? Så, 16 kategorier?
Ja, och sportpoddar är en av dem. Jag vet inte vad hemsidan heter, men ni kan googla på Guldpodden.
Om ni gillar den här podden får ni jobba som bara den för att ge sig en röst.
Googla på Guldpodden och så rösta. Kan inte du rösta åtminstone, Johan? På Sporthuset.
Absolut.
Jo, men alltså, jämför med de poddarna som går ut i sociala medier för alla sina följare. Bara rösta på oss.
Guldpodden.se, jag hittar det.
Guldpodden.se, tack.
Vet ni förresten, Lasse och Johan, när vi kamperade ihop på allvar för första gången? Det var vid ett speciellt mästerskap. Vi kamperade ihop, alltså vi var på olika ställen. Vi hade olika roller. Men det var då, framförallt du och jag lärde känna varandra, Johan. Vi hade ju gjort det tidigare, Lasse. Vad pratade jag om för mästerskap?
Oj, det måste vara... innebandy VM i Sverige.
Bra.
Ja, 96.
Mm. Jajamän.
Just det.
Där jag tillhörde kategorin Pampers.
Ja, just det.
Jag var ju ordförande
unga pampar. Pampers.
Ja, precis. Jag var ordförande för lokala organisationskommittén i Stockholm och förste vice ordförande i centrala organisationskommittén för VM i innebandy i Sverige 1996.
Ja.
Den bakgrunden kan man också ha.
Kostymlasse.
Ja.
Och vi var ju Skellefteå där. Jag kommer ihåg att vi satt i någon hyrbil och tränade på att sätta perfekta intron på låtarna.
Ja, det gjorde vi. Det var inte många vi brände.
Vad kan vi ta för någon som exempel?
Svenska gruppspelet var alltså i Skellefteå, ska vi säga. Det var Västerbotten, Skellefteå, det var Uppland, Uppsala. Och sen var det bara slutspelet med semifinaler och final i Stockholm.
Vilken hype, vilket genombrott.
Mm.
Och i hyrbilen, det var väl ungefär de här grejerna. Välkomna, Sportextra i P4.
Ja, men det är det ju. Carried away like, vadå för något?
Moonlight Shadow.
Det var så ni hade det.
Klassisk sportextra låt, va?
Verkligen, och jag blev imponerad över ert fina sätt att sätta introt här också. Snyggt.
På den tiden. Men, och då knyter vi ihop det med innebandy-VM, för Sverige är ju världsmästare igen. Det har ju varit 14 VM sedan det där första VM:et då vi var där i Eddahallen och sen Globen med tidernas högsta publiksiffra i Globen, va?
Så 15 106.
Det är fortfarande rekordet, eller?
Vi ska...
Avicii Arena.
Ja, det kanske det är. För idrott. Påven hade mer när han var där. Bruce Springsteen hade mer.
Etta påven, tvåa innebandy-VM.
Ja, och Bruce Springsteen var kanske möjligen med där också i. Men vi ska ju veta det, att det var det första världsmästerskapet som någonsin spelades innebandy.
Mm, och nu är alltså Sverige världsmästare för 10:e gången utav 14 totalt efter att ha besegrat Tjeckien. Det blev ju inte Finland eftersom Sverige fick Finland i semifinalen med anledning av hur det gick i gruppspelet. Så Sverige slog ju Finland då efter straffar. Det var en häftig avgörande straff där, va? I semin.
en av de här profilerna som finns i innebandyn idag. Definitivt Robin Nilsbert, den stora backen som dragit på sig missnöje. Dels i en intervju efter VM i Finland där han, efter att Sverige hade vunnit, sa att det ska bli så skönt att åka ifrån det här jävla skitlandet. Och så gnällde han på maten och på kaffet och säkert ölen som vi ska fira med här när vi dricker bira ikväll. Den är säkert också dålig. Ja. Så det blev ett himla liv om den intervjun. Det var ett år sedan. Det var väl inte så ska man inte säga som han gjorde förut. Det är ju dålig respekt mot. Men i alla fall. Och sen så har han ju jublat på dåligt sätt mot Schweiz också vid något tillfälle. Så den schweiziska publiken gillar inte alls Nilsbert. Och han var utbuad under den här straffen. Och så går han ju fram, så gör han ju någon sorts halvsorro där och tystar hela arenan Nilsbert när han var tvungen att göra mål. Annars var Finland vidare till final. Ja visst. Och sen så vinner Sverige till slut.
Mm, och Thomas Brottman, en mästare.
Med Niklas Nordén, ja.
Vi avslutar med en supportersång som vanligt. Och jag tänkte att vi tar, apropå att du ska åka iväg. Det har varit stor dramatik under poddinspelningen förresten, eller Lasses resa. Du kan berätta, Johan, lite vad som har hänt här. Han har ju studsat runt här som en...
Ja, det handlar ju om att du inte är välkommen till Qatar.
Nej, så här, ja precis, så här är det.
Det är en ganska bra rubrik alltså.
Alltså,
så här, Lasse, om jag förstår Granqvist det rätt, så är du inte jättevälkommen dit.
Alltså, de administrativa grundförutsättningarna för mästerskapet är invecklade. Det vill säga, det räcker inte att vara välkomnad av FIFA. Du måste också vara välkomnad utav staten Qatar. Det är bara det att det här... fysiska pdf-filen jag har ska sen genom att ange ett dokumentnummer också in i deras speciella app som de vill lägga in i alla telefoner för alla som kommer dit, annars kommer du inte in i landet. Där är jag stoppad.
Mm.
Så just nu när ni lyssnar på detta är min fråga, kommer jag överhuvudtaget dit?
Kan det bli så att du missar din första match? Vilken är det?
Ecuador.
Du gör premiären.
Och Qatar, ja.
Premiär, du gör premiären denna söndag.
Stämmer.
Vad hade den gamla, apropå stora ledare, Lennart Johansson, som så tappert kämpade mot maktmissbruk, korruption och så vidare. Vad hade han sagt om detta mästerskap om han fortfarande varit i livet? Vad tror du, Johan? Hur skulle han ha låtit?
Om du tänker på Lasse så hade han nog sagt att det där var inte roligt. Du kanske får komma in i landet om det passar.
Jag tror att han kandiderade 1998 mot Sepp Blatter.
Mm, FIFA-ordförande.
Som FIFA-president i Paris 98 på grundvalen av att plocka bort korruptionen. Han förlorade det valet. Hade Lennart Johansson vunnit det valet och fortsatt sitt starka arbete på nyss nämnda spår och på nyss nämnda stig, då hade Qatar aldrig fått arrangera VM i fotboll.
Vi avslutar med en supportersång som gäller Wales. Ska du kommentera Wales?
Nej, inte vad jag vet.
Men känner du till när de senast var i ett VM-slutspel?
1958 i Sverige.
Åkte ut i kvarten mot Brasilien, 1-0 Brasilien. Mm. Målskytt?
Pelé.
Korrekt.
Och grejen är att det där var ju Pelés första VM-turnering då, såklart hans internationella genombrott som 17-åring. Ja.
Nu är de tillbaka i VM-sammanhang, alltså Wales. Och Jane Howarth har hört av sig till oss. Ingen har vackrare röster än walesarna. Jag tror att traditionen med körsång är ännu starkare där än i Sverige. Och vi ska lyssna till deras, ja, vi kallar det en nationalsång, Land of My Fathers. Är man britt så sjunger man ju God Save the King numera, men vid många idrottstillfällen så får man ju sjunga sina egna hymner då, alltså Skottland och Wales som till exempel.
Flowers of Scotland har ju de till exempel.
Ja. Exakt. Och nu då så avslutar vi med det här mäktiga från en landskamp mot just England i rugby. Som en känsla inför fotbolls-VM och häftigt att Wales är tillbaka.
Mm, de är välkomna.
Och stort tack, Johan Eiborg.
Verkligen, stort tack.
Det var kul att få vara med igen.
Knappt 500 km i timmen på just runt 4 sekunder. Det tycker jag det är idrott för samtiden.
Sist i mål är en skit.
Just det.
Ja, tack för idag.
Jag känner mig vecka.
Ha det bra. Hej då, hej då.
Hej, hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!